Vi ska läsa tillsammans från Lukas evangeliets 11:e kapitel och det kommer komma upp här. Ni kan få läsa med tyst den här gången. En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade sa en av hans lärjungar till honom: Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. Då sa han till dem: När ni ber så ska ni säga: Fader, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra synder, ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning. Han sa till dem: Tänker att någon av er går till en vän mitt i natten och säger: Käre vän, låna mig 3 bröd. En god vän som är på resa kommit hem till mig och jag har ingenting att bjuda på. Då kanske han där inne säger: Lämna mig i fred. Dörren är redan låst och jag har barnen hos mig i sängen. Jag kan inte stiga upp och ge dig någonting. Men jag säger er att även om han inte stiger upp och ger honom något för vänskaps skull, så gör han det därför att den andra är så påträngande. Och han ger honom allt vad han behöver. Därför säger jag er: Be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas. Till den som ber han får, och den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon far ibland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg? Och nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor. Ska då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom? Bön är en av grundpelarna i den kristna tron. Något av det viktigaste vi har. Det är också därför vi gör det så mycket. Om vi tittar på den korta hittills gudstjänst vi har haft, så har vi bett ganska många gånger redan. Och vi gör det på olika sätt och Bibeln uppmuntrar oss att be och att vara aktiva i vår bön. Att bulta. Om man läser i Saltaren som Jenny läste ifrån innan, så kan man tänka att Saltaren är lite av Bibelns egen bönebok. Där finns olika uttryck för vår bön. Det finns sånger som sätter ord på behov, på frustration, på längtan, på glädje, på tacksamhet. På kärlek som vi känner till Gud och kärlek som vi känner att Gud ger oss. Och bön är också lovsång, det som vi har gjort när vi har sjungit tillsammans här och fått sätta ord på hur stor Gud är. Fått upphöja honom, fått tillbe honom och ära honom just för att han är Gud. Bön handlar om att söka Guds ansikte. Och det kan vara en källa till upprättelse och en källa till ett nytt inre liv. Och en ny kraft att orka med det vi står i. Samtidigt så är bön ursvårt, om man ska vara ärlig. Och den här frågan som lärjungarna kommit till Jesus med det här: lär oss att be. Det tror jag att vi är många som på något sätt kan stämma in i. Och vi är många som kanske bär på den frågan. Jag vet att jag gör det. Hur ska jag be? När ska jag be? Be jag på rätt sätt nu? Är det här rätt ord i det här sammanhanget? Och ofta så kan jag känna, när det gäller mig själv och mitt eget böneliv som det heter, att jag kan få en känsla av misslyckande. Jag ber inte tillräckligt mycket. Jag ber inte tillräckligt länge, inte med tillräckligt fina formuleringar. Och det finns en viss prestationsångest kopplad till bön. Och jag tror att det är lite signifikativt för den tid vi lever i. Jag som då är så gammal som 26 lyssnar på P1. Ibland, och jag lyssnade här de sistens på Spanarna. Det är ungefär det jag lyssnar på P1. Det andra, not so much. Men Spanarna tycker jag är kul. Och jag lyssnade på en gammal spaning från 2006 som psykologen Per Naroskin gjorde. Och Spanarna, för er som inte vet, är ett program där 3-4 personer gör en slags koll på det samhälle vi har och lever i. Och göra en liten sån där profetia, kan vi säga, in i framtiden. Hur tror vi att det här kommer se ut inom de närmsta åren? Och Per Naroskin menar att framtidens människa, jag tänker att det är nu då, eftersom det är 2013, det var 2006, framtiden är nu. Framtidens människa, Den drivs inte av en stress att vara lönsam lika mycket som mantrat om jag bara levererar. Det är hans tes. Om jag bara levererar. Och han menar på att detta slår på alla områden i livet. På våran arbetsplats så ska vi leverera och vara på topp hela tiden. I våra relationer så ska vi leverera, vara rolig, vara smart, ha färdiga, fina formulerade argument om alla politiska frågor kanske, eller veta allt om de senaste trenderna, och vi ska leverera smarta inlägg på Twitter kanske, eller snygga bilder på Instagram, men vi ska hela tiden leverera. Och jag tror att hans spaning, att vi är ganska många som kan känna oss träffade av den, jag vet att jag gör det. Att det här, om jag bara levererar. Det är en ganska vanlig tanke i mitt liv och ett ganska vanligt förhållningssätt för mig. Och jag tror att detta tyvärr också slår på våran gudsrelation. Det slår på min gudsrelation och kanske framför allt när det kommer till bönen. Vi tänker att det här som vi läste om, att bulta så ska dörren öppnas, och sök så ska du finnas. Ska du finna. Och det här bultanden blir på något sätt mitt sätt att bygga en egen stege till Gud. Att om jag bara bultar i rätt takt eller från rätt håll eller tillräckligt hårt, så kommer Gud att svara. Då kommer Gud att möta mig. Om jag bara levererar en tillräckligt bra bön. Och det här är fel inställning till bön. Det är helt fel. Att be är att umgås med Gud, att vara med Gud och tillbringa tid med honom som älskar mig och dig villkorslöst. Relationen till Gud bygger inte på några plan på vad vi klarar av att prestera. Utan relationen till Gud och närheten till Gud är alltid på hans initiativ. Han älskade först, därför älskar vi. Och när vi då finns där, jag finns här i min tid och med min leveransångest, så blir bönen svår. Just för att den slås av den här prestationsångesten. Och för mig då och mitt duktighetssyndrom, så har det blivit väldigt viktigt att faktiskt bli stilla i bönen istället. Att inte alltid bara säga allting, inte alltid formulera allt i ord, inte alltid lovsjunga och upphöja Gud med det jag säger och gör, utan att faktiskt bli stilla och bli tyst. Att stänga av också mina ord, inte bara min mobiltelefon eller vad det må vara, utan att stänga av mina ord och lägga bort till och med min bibel. Och inte för gott, det är inte det jag säger. Hör inte det. Men att man kan lägga bort Bibeln för en stund. Och bara faktiskt vara tyst. Och vara det tillsammans med Gud. Att be en kort bön och säga, här är jag Gud inför ditt ansikte. Och sen sitta där tyst. Och stilla. Och lyssna. Och det kan låta som det simplaste i världen att faktiskt bara sätta sig ner och vara tyst. Men det är sjukt svårt. Inte bara för att huvudet fortsätter ju prata. Även om jag är tyst här, så händer det extremt mycket här inne hela tiden. Och det är svårt att fokusera tankar på faktiskt vad det är jag gör. Att jag sitter här inför Gud. Utan det är mycket trevligare att tänka på blommor och vår och allt vad det må vara som händer runt omkring. Utan det är också väldigt svårt, för att den här känslan som jag har av att jag måste leverera, det bara sliter i mig i hela kroppen så fort jag blir tyst och stilla. Och det finns en man som heter Wilfrid Stinnesen, som är en författare och en karmelitmunk, som har skrivit mycket om bön. Och han uttrycker det här slitet i oss, leveransångesten, så här. Så länge jag kunde tala med Gud och uttrycka min kärlek och prisa honom med ord, så gjorde jag något meningsfullt. Mina ord var konkreta tecken på att jag brydde mig om Gud. Men när min bön börjar tystna, och det gör den så gott som alltid när den fördjupas, så kan jag lätt få intrycket av att jag inte längre gör något. Att jag är lat och att jag borde ta mig samman. Den arbetande människan i mig vill arbeta och kan inte förstå att bön kan vara riktig bön när man bara vilar i tystnaden. Bön kan vara riktig bön och bön är riktig bön när vi bara vilar i tystnaden. Och jag tror att den här typen av stillhet inför Guds ansikte kanske är, om inte viktigast, så i alla fall väldigt viktig i det samhälle vi lever i idag. Just för att det är sånt konstant brus runt omkring oss. Vi stannar så sällan upp och bara är inför Gud. Och när vi sätter oss ner med Gud i tystnaden så ger vi inte bara tillfälle för honom att faktiskt få en syl i vädret. Utan vi fördjupas i vår relation med honom. Det händer någonting med relationer när man är i tystnad. Vi kan prova i veckan att göra ett socialt experiment. Testa era vänner. Var bara helt tyst och se vem som brister först. Se hur länge ni klarar. De som står närmast mig i mitt liv, de som är mina allra närmsta vänner, de som känner mig bäst. Det är de jag klarar av att vara tyst tillsammans med. Att inte alltid känna någon press att underhålla och att leverera spex och ordvitsar eller vad det må vara. Eller att fylla ut tystnaden med någonting. Utan att faktiskt bara kunna slappna av och bara vara och umgås utan att säga någonting. Det är de som jag står riktigt närmast. Jag tror att det är så det behöver vara med Gud också. Jag tror att det är så han också vill att det ska vara. Att vi ska kunna vara inför Guds ansikte. Vi ska kunna umgås med honom. Och inte känna att vi måste prestera någonting. Vi måste säga någonting. Utan att vi kan få vila i den stillheten. Och bara vara. För det är det som stilla bön är. Det är det den här tystnaden handlar om. Att bara vara tillsammans med Gud. Man är som man är. Men man är det inför Gud och inför hans ansikte. Och tillsammans med honom. Och jag säger inte att det finns något magiskt i tystnaden som händer. Att bara du sätter dig ner och är tyst så är plötsligt Gud jättenärvarande. Och du upplever allt du längtat efter att uppleva. Och känner allting du alltid velat känna. Så är det inte. Det finns inget sånt 10-stegslösning till hur vi snabbt möter Gud. Utan det handlar om att faktiskt sätta sig ner och stilla sig. Och ibland så känns det som att man bara sitter där och slösar tid. Och ibland så känns det som att jag sitter bara här och tänker på exakt allting annat. Även om jag då och då kommer på mig själv och försöker kasta tillbaka mina tankar. Så kan det ibland upplevas, och kanske oftast upplevas som att vad är det jag gör egentligen? Vad är det jag håller på med? Men tid med Gud är aldrig bortkastad tid. Oavsett vad du känner och vad du upplever på din kant, eller vad man ska säga, så är det aldrig bortkastad tid, för att det är tid tillsammans med Gud. Och Gud har lovat att om vi närmar oss honom så är han redan där och väntar på oss. Så när vi sätter oss ner och är tysta tillsammans med Gud eller inför Gud, så är han där. Och det händer någonting i våra liv, även om vi kanske inte alltid är medvetna om det i den stunden. Och vi ska få lyssna till en sång och lite grann också sjunga med i en sång här alldeles strax av Lina Sandell. En psalm som heter En liten stund med Jesus. Och det är en av mina favoriter, mina absoluta favoriter. För hon beskriver så bra vad det är det som händer när vi faktiskt sätter oss ner och är tillsammans med Gud. När vi tillbringar en liten stund med Jesus så gör det någonting med våra liv, och hon sätter ord på det väldigt bra, och därför ska också hon få göra det. Men ta den här stunden nu då vi först lyssnar på några verser och sen får lov att sjunga med och fundera över hur ditt liv ser ut. Hur ofta du egentligen stannar upp, hur ofta du egentligen är tyst. Men vila också i den här förtröstan om att Gud är där och Gud hör dina böner. Gud ser dig. Vi upplever inte alltid att han är nära när vi ber. Men han hör dig, han ser dig och han möter din längtan. Kanske inte alltid så snabbt som vi skulle önska eller på det sätt vi skulle önska. Men han finns hela tiden där. får gärna vara med mig i en bön och så lyssnar vi på sången sen. Herre, tack för att du är här. Tack för att du älskar oss. Tack för att du vill ha en relation med oss och du vill tillbringa tid med oss. Och förlåt mig, Gud, för att jag glömmer det här, att jag glömmer att vara tillsammans med dig så ofta. Herre, du ser all den längtan vi bär på. Du ser hur vi vill vara nära dig, vi vill uppleva mer av dig och se mer av dig i våra liv, Herre. Och jag ber Gud att du ska möta den längtan, att du ska föra oss längre in i det som är bönens land och mysterie, Herre. Och jag ber om hjälp i det, hjälp att kunna också vara tyst och stilla och vila hos dig, Herre. Tack för det. Tack för vad det gör med oss, Gud. Amen.